i 10 år så var Kristoffer Wolter otrogen mot sin fru Julia Duvenius. Och sen en vinterkväll så berättade han allt och då lämnade han över en lista med typ så här 80 tillfällen där han har legat med andra kvinnor. Och i torsdags så satt det här paret i Skavlan och berättade om det här. Och det här är typ allt Sverige snackar om. Och nu också vi. Ellen, du, ja. Har, du kan det här. You got this.
Jag kan det här. Jag har sett på Skavlan, jag har läst deras bok, jag har tänkt väldigt mycket på det här.
Jag med, kan jag säga.
Intressant.
Ja, det var bra. Undrar om vi har tänkt samma.
Ja. Mm. Mm. En kinesisk monsterdocka med 9 sylvassa tänder och sådana här gigantiska ögon så har fått människor att ryka ihop, nätbutiker att krascha och aktiekursen att skjuta i höjden. Jag ska prata om Labubu. Ja. Hör du, Janne?
Ja.
Mm. Vår privata sfär glider mer och mer mot offentligheten. Så säger du.
Ja, det är väl ett faktum att våra privata liv och personligheter, alltså skillnaden mellan ens privata och offentliga persona eller personligheter har suddats ut på grund av att, påstår jag, vi sammanblandar idén om att vara autentisk eller sig själv med att fläka ut sitt mest intima och personliga i allmänhet.
Det här passar ju bra nu då eftersom ett par just har suttit och fläkt ut sig i så här bästa sändningstid på SVT om sin, alltså sjukdom eller otrohet och sjukdom kanske.
Mm.
Ellen, du får börja.
Ja, jo, men du introducerade ju ganska snyggt, Kia, redan det här. Tänk dig då att din partner kommer hem med en lista med ungefär nästan 100 namn med människor han eller hen har, hon har legat med under 10 år och ni har 2 barn tillsammans, ni jobbar inom samma bransch, umgås med samma människor. Ja, ska man stanna? Det gjorde i alla fall Julia Duvenius. Och nu har de då i höst, typ bara för någon vecka sedan, så släppt de en gemensam bok där Julia Duvenius och Kristoffer Wolter då har skrivit om det här. Den heter Välkommen till vårt äktenskap. Och jag har då, eller jag har inte läst, jag har lyssnat. Och ska jag vara helt ärlig har jag inte ens lyssnat heller. Jag har lyssnat 3/4 på boken för att sen orkar jag inte mer.
Aj, det är så, man orkar inte igenom.
Nej, alltså litterärt är den ganska, nej. Och också bara omslaget driver mig till vansinne. Alltså jag vet inte, jag tycker det här omslaget, det är någonting med det som får mig att se rött. Jag vet inte om det är hennes så här mjäka leende eller att de så här lite så här punkigt har skrivit kuken över det, som att det ska vara någon slags så där haha, oj, vårt äktenskap som ser så vackert. Men alltså,
är det en referens till den här tavlan?
Ja, ja, till den här, ja,
kända flaggan, vägra vapen.
Ja.
Kuken.
Ja, omslaget får 0/10, innehållet får 2/10. Jag tycker att man med fördel bara kan se den här säsongsinledningen av Skavlans nya talkshow då, Skavlan och Sverige.
Yep.
Där de är med och berättar, för där får man hela historien, man får allt juice. Alltså man behöver verkligen inte läsa den här boken.
Men bort från Skavlan och in i otroheten.
Ja, och där sitter då Julia och Kristoffer och berättar det här om då att de har varit, de är det här, om man inte är bekant med dem, så det är de här vackra, ambitiösa skådespelarpare. Hon är en gammal Bergman-favorit. Hon slog igenom stort i SVTs kanske bästa serie genom tiderna, Glappet, på tidigare 90-talet. Och jag har varit svag för henne sedan dess. Är kanske inte lika svag längre efter det här, men nu ska inte jag vara så kvinnohatisk. Och han då är först och främst musikalkärna, verkar ha mest varit på scen och på teater, men också så här stammis i väldigt många olika underhållningsprogram. Det är typ så jag ens har sett honom, för att han har varit med Så ska det låta och Dobidoo i typ 20 år.
Han är liksom okej. Okay, jag måste säga att jag känner igen dem båda, men inte så bra som du.
De är båda två väldigt så där, de är båda två väldigt vackra och liksom lyckade, får man väl ändå säga. Och han är då sexmissbrukare. Ja. Det är väl det de är mest kända för nu.
Alltså jag måste säga att jag tyckte faktiskt jättesynd om dem. Eller vet du vad, jag tyckte inte så synd om dem. Jag tyckte bara att, ja, du kommer säkert att landa i dina, ja, vad du också tyckte. Men alltså jag måste säga att,
ja.
Att de då kanske har varit så här jättesnygga, framgångsrika och allt det här. Men fy fan, i deras skor ska man inte vilja vara.
Nej, verkligen inte. Eller vad fan vet jag, alltså jag tror inte att hans skor är så obekväma. Honestly, det här kommer jag...
Nu vet jag vad du är på väg, eller?
Nej, men alltså, jag försöker ta emot det här öppet. Jag försöker ta emot det här Alltså jag försöker att inte döma för hårt. Jag tycker ju att det är väldigt roligt när Isabella Löwengrip, eller Blondinbella då, när hon, alltså när de, Julia och Kristoffer har suttit och fått berätta det här om att han då en kväll berättar åt Julia att han är sexmissbrukare, och hon får berätta, eller hon får prata med hans terapeut på telefon för att han klarar inte av att typ berätta själv, och sen får hon som en lista på med, ja, är det mellan 80 och 90 namn med så här kvinnor som han har legat med under de här senaste 10 åren. Och hon är liksom väldigt så här besatt av att hon vill veta exakt när och hur många gånger, och liksom, alltså hon vill ha väldigt mycket detaljer.
Alla detaljer, säger hon. Jag ska ha alla detaljer. Usch, vad det är, ja, och mycket detaljer måste du vara.
Ja, och det där tycker jag är ganska intressant. Det där, alltså, så där tror jag att jag skulle säkert bli. Alltså så här bli någon slags så där Sherlock, att så där, jag kommer att må bättre om jag får veta exakt allt. Men jag tror, ja. Och de säger själva att, förlåt, vad sa du, Janne?
Jag säger det här förhållandet kommer inte att hålla.
Men de har ju varit så länge tillsammans redan.
Ja,
ja, men när fick han veta det här nu? Att, eller hon?
Alltså det är väl inte 10 år sedan, men det är ganska många år sedan. Hon säger i alla fall själv, Julia, att hon är liksom helt, hon har bearbetat genom allt det här hon har gått igenom. Hon har gått i alla möjliga terapier för liksom sådär, så att det är ganska många år sedan han liksom då kom ut för henne.
Barnen idag är väl idag så här, alltså nästan myndiga, och då var de typ så små att hon inte kunde lämna honom.
Yeah.
Ja, precis.
När hon fick veta.
Jo, de har 2 barn och jag tror att de börjar vara liksom vuxna båda 2 redan. Eller åtminstone liksom i övre tonåren. Så att de har ju som hållit ihop ganska bra, eller ganska länge efter det här. Skavlan ställer inte frågan som jag tänker på, liksom, har han haft ett återfall?
Vet du, det var det enda jag satt och tänkte på.
Ja, har han knullat snett efter det här?
Ja,
eller har han liksom varit...
Ja. Den där kuken, i vems mun har den varit idag på morgonen? Nej, men så här tänkte jag faktiskt när jag satt där och kika. Alltså, okej. Nu vet man kanske också vart jag är på väg med det här ämnet.
Ja, jo, men så sitter alla liksom och lyssnar på det här, för de berättar ju det väldigt, och han liksom, hans röst bryts lite så där när han berättar om sitt rock bottom då, och hon liksom är så här väldigt liksom stoisk och så här otroligt vacker, och på något sätt liksom verkligen så där den ömma modern som bara står och liksom tar emot, och jag tycker att det är liksom lite, ja. Men då tycker jag att Blondinbella är otroligt rolig, för hon är liksom den enda som inte bara så där, gud, tack för att ni delar med er. Hon är bara så här, ja, alltså jo, det här är ju liksom, det här är ju intressant, men för mig är sexmissbruk ungefär som elallergi, att jag tror, det är bara ursäkter, att jag tror inte på det.
Ja, hon är bara,
det är så otroligt roligt sagt.
Ja. Du vill bara knulla, liksom. Så är det ju. Alltså, jag var så här bara,
det är ju
Isabella. Nej, men vet du vad, Jan, du har inte sett det här.
Jag har inte sett det här, men det där, eller jag menar, nu för tiden, eller de senaste åren, så ska man ju vara jättekänslig för folks olika sjukdomar och sånt här. Men att du gör det, vet du gör det här till en sjukdom också.
Men det är en sjukdom. Det vet jag.
Ja, alltså sexmissbruk är enligt WHO en diagnos. Alltså det är liksom man kan missbruka sex. Mm. Det är visserligen en omdiskuterad diagnos, men det är en diagnos, alltså liksom enligt så ledande hälsomyndigheter så är det en diagnos. Och vi vet ju också att till exempel porrmissbruk och sånt ökar jättemycket speciellt bland unga män. Men det är ju också det att oftast när man hör talas om sexmissbruk så är det ju när en känd man behöver stå till svars för någonting han har gjort. Så då brukar sexmissbruk komma upp som ett sånt där liksom, ja men, liksom ett kort att spela.
Mm. Är du väldigt bekvämt alltså?
Ja,
jag kunde inte höra någonting av det, jag försökte.
Men alltså, men för jag måste också... För
jag försökte inte överhuvudtaget.
Jag tyckte också det var så kul när Isabella Löwengrip sa, alltså Blondinbella, I love you. Hon var rolig i det där programmet, för att hon hade nu, alltså jag håller inte alls med om alla hennes åsikter, men hon stod för dem väldigt tydligt.
Ja, eller jag vet inte, vi delar inte liksom, jag tyckte också hon där Amanda Romare som var med, som också var sådär, ja men det är ju min mardröm att jag ska råka hitta mig i en situation där jag är otrogen. Och det tyckte jag också var väldigt roligt. Alltså det var jag verkligen sådär, ja men det kan jag relatera till, för att jag har inget förtroende för mig. Alltså det känns som att, det känns också som att Isabella Löwengrip om 10...
Är det vuxna människor vi talar om?
Isabella Löwengrip säger också att varför är det bara män som är sexmissbrukare? Och det är det ju inte. Jag känner alltså, jag känner faktiskt många personer som säger att de är sexmissbrukare. Många är nötta i, men kanske 4-5.
Kanske de bara gillar att lajta.
Och många, och där är hälften kvinnor. Och alltså det är faktiskt så här, att de bara gillar att lajta.
Det är det.
Ja, så tror jag.
Det är ju något kompulsivt det där. Liksom. De försökte ju, kommer ni ihåg en serie som hette Picket, nej, Picket, Six Feet Under?
Mm.
Som kom
det var så bra.
För, var det typ 20 år sedan. Men vi håller på att titta den nu, för min fru har inte sett den. Och det där är ju den här ena huvudpersonen. Hon är ju liksom, det är en sån här, för den tiden en väldigt explosiv kvinnokaraktär som då faktiskt är liksom så maniskt sexperson. Hon bara går bara ut och liksom
knullar.
Ja, liksom hela tiden bara liksom just på ett sånt här sätt som, och vägrar liksom inse det här att hon kanske med det här beteendet försöker täcka över någonting annat eller annat. Sen här tycker ju väl någon slags diagnos man snabbt kan få.
Behov.
Whatever det handlar om. Men det där, men ja, så att det är klart att det finns säkert.
Ja, det är klart att det finns, att och det finns hjälp att få oss, kan man också säga, när det är public service.
Förlåt?
Det finns hjälp att få om man känner att man har problem med sexmissbruk, ska vi väl också säga. Mm.
Finns det?
Men det är ju någonting också med, jag tycker att det finns en viss skillnad i att, och nu riskerar man ju att låta som en biologist och det vill jag inte vara, men jag tycker att det finns en viss skillnad i att som kvinna vara sexmissbrukare och som man att vara sexmissbrukare, för som kvinna, om du har en väldigt mycket, alltså det känns som att du på ett annat sätt utsätter dig för potentiellt farliga situationer som kvinna, om du ligger runt, alltså många som har ett sexmissbruk, missbrukar också eller har ett beroende av andra saker. Och det hänger ofta tätt ihop med liksom psykisk ohälsa och obearbetade trauman och sådär, bla bla bla. Och det gör det säkert för Kristoffer Wolter och vad vet jag.
Men ändå, Ellen, varför är de alltid så snygga, de här sexmissbrukarna? Ja, alla mina cover som är sexmissbrukare är skitsnygga och framgångsrika och får vilka karrar eller kvinnor de bara vill ha, de bara pekar i baren.
Är det här, ja, jag undrar också, är det här jämförbart med alltså porrmissbruk då? Och
är det
så att de
liksom,
där fula måste liksom ha en laptop på dem, och de snygga kan då bara liksom, vet du, med samma frekvens gå ut, vet du, på stan och bara liksom typ förföra någon?
Ja,
du som är expert, kan du svara på det?
Jag som är expert.
Nej, men, ut det här till oss.
Jag tänker att de sexmissbrukare vi kanske känner till, förutom Kristoffer Wolter, andra kända exempel är ju till exempel Tiger Woods, Jesse James som var gift med Sandra Bullock, alltså världens vackraste kvinna, men ändå...
Vad heter liksom, den här Harvey Weinstein?
Ja, jo,
våldtäktsman kallar jag honom.
Och det här, vad heter han, den här bra skådespelaren? Precis.
Robbie Williams.
Det så?
Smile från Paradise Hotel, en personlig favorit.
Aha, smile. Nice.
Men det här som vi känner till då, så de är ju liksom ofta kända och lyckade, och vi kanske ser, de kanske har lyckats med sitt sexmissbruk med. Nej, men det är kanske därför du tror att alla sexmissbrukare är snygga, för att de som har missbrukat mest
lyckats liksom med sitt sexmissbruk.
Får jag återgå till den här Sven Wolters brorson, eller vad var. Är det så att den här hans tillfriskningsprocess från den här hemska diagnosen han led av på något sätt krävde att han berättar om det här för sin fru?
Ja.
För att kunna liksom komma vidare, är det så?
Yep.
Ja, han behövde berätta för sin fru, men sen var det
han kunde
liksom
inte bara lägga av med det här och leva som normalt liksom, utan han måste verkligen liksom dra in henne i det här också. Liksom.
Jag tror att det här var liksom enligt hans terapeut då, som var liksom, jag vet inte vad man är, certifierad sexmissbruksterapeut.
Det är ju fucking
missbruksterapeut i alla fall. Så var det liksom att du måste berätta, sen var det upp till Julia då, hur mycket hon ville, om hon ville veta liksom. Ja, men hon ville då veta alla detaljer.
Men det är nog inte fucking friskt heller riktigt.
Nej, men det är väl ett liksom, det är väl ett steg i tolvstegsmetoden att liksom berätta, alltså så här, att erkänna och berätta för dem som har lidit av ditt missbruk runt omkring.
Alltså jag förstår inte hur man kan förlåta en.
Jag förstår inte. Det enda jag kan tänka mig är att hon har någonting ännu värre att dölja. Om hon kan vara så här förstående och förlåtande.
Nej, men det här skriver Irene Porsche ganska bra om i Aftonbladet, just om det här att liksom, att det handlar inte egentligen om sexmissbruk, det handlar om psykiskt våld, att, alltså att hon bara berättar om hur hon håller på att bli galen och liksom sen inte kan lämna honom för att de har barn som är, hon klarar inte av att ta hand om barnen själv för att hon är så nedbruten av det här. Och det tycker jag är en väldigt bra poäng i det hela. Jag vill ju liksom vara förstående inför folks missbruk och folks
skippa det nu
utmaningar.
För en gångs skull och säg vad du tycker istället.
Nej, men det här är vad jag tycker. För jag, som sagt, det känns som att jag alltid står och så här, stirrar ner i någon avgrund. Att jag kan gott förstå att man faller ner i de flesta avgrunder. Det här är liksom Jag tycker inte att det liksom heller är, det är så otroligt lätt att göra sig lustig över dem, men jag tycker också att det finns ju någonting, klart som fan att det finns en sanning i vad psykisk ohälsa kan göra med människor och vad missbruk är, alltså sådär. Dessutom är jag ju också så här romantiker, och så vill jag tro på någon slags en kärlek som inte låter sig göras logisk eller som på något sätt övervinner allt, att det faktiskt skulle vara liksom, tänk om det skulle vara så här bara true love mellan Kristoffer och Julia, och det, den är så stark så att det liksom, den klarar till och med det här. Och så tycker jag också att så här nåd, det är otroligt andligt ord att använda, men det är ett jävligt bra ord. Nåd är en bristvara idag, att liksom även när folk fuckar upp så borde, alltså jag tycker att vi är som liksom lite för hårda mot varandra idag.
Men kolla vilken hand hon har över honom nu. Liksom.
Jo, men det pratade de också om. Att hon var liksom sådär, att hon hade en otrolig sådär makt i då att han liksom kräla i stoftet eller vad fan det heter.
Stoftet.
Inför henne. Mm. Men att hon sen var liksom sådär, nej men att jag, och så berättade hon att hon, men att det så funkade en stund, men så blev hon liksom att hon började sakna sin man, och då gav hon liksom, då gick hon och sa åt honom att nej men nu, jag vill inte ha den här makten över dig längre, att nu, du kan inte liksom gå mig till mötes alltid bara för att det här nu.
Vill bara säga att den makt han hade över henne var att han bland annat planerade att sätta medicin i hennes mat för att han trodde att han hade en körsjukdom. Men hör ni, otrohet vill jag veta. Är ni sådana som förlåt? Alltså är ni såhär, okej, otrohet, whatever. Vi fortsätter bara. Alltså nu talar jag inte om såhär 90 gånger. Utan jag talar så överlag. Om er partner skulle vara såhär att jag var otrogen. Eller du kommer på din partner med att vara otrogen. Skulle ni förlåta?
Beror på situationen.
Det är en helt annan sak. Att komma på någon med att vara otrogen och att någon berättar att den har varit otrogen, tänker jag.
Ja, just det.
Alltså att komma på någon, att det skulle nog vara svårt.
Jag kan tycka att det där att gå liksom och på något sätt pesa någon i ansiktet med det där, med någon sån här, även om vare sig det gäller 1, 2, 3 eller 90 liksom gånger, så kanske särskilt om det är 90, men då måste du ha någon slags sån här faktiskt patologiskt att skylla på. Men det där, att överhuvudtaget liksom gå och liksom tvinga på någon annan det här, är både sadistiskt och liksom så här härskarteknik. Ja, på old school kanske på det viset, du ska liksom förneka tills du inte kan längre, va? Är det inte så?
Jag tycker att ett förhållande i och för sig också kräver så pass mycket jobb, så jag fattar inte hur någon orkar göra mer jobb genom att ha en relation med någon annan. Men det, jag kan också se hur det kan hända. Alltså skulle det vara en liksom sådär, oj, shit, så jag, det är svårt att säga, men jag tror att jag ska kunna leva med det. Mm. Men jag vet inte.
Men är det den spänningen man är liksom beroende av? Vad handlar det om? Om det bara handlar om att man är kåt hela tiden, så kan man ju faktiskt avhjälpa det helt på egen hand.
Så att jag vill ju då på något sätt kunna liksom ändå liksom tro på Julia och Kristoffers, eller tro, men liksom sådär, tro på dem som par då eller någonting. Men alltså det skavar så jävla mycket, och jag har försökt koka ner det till 3 orsaker förutom allt det här som ni har nämnt här. Men det är liksom att orsak nummer 1 är att för varje gång det pratas om att en man lider eller beter sig orimligt, så förväntas det stå en så här tålmodig ljus kvinna vid hans sida och reda upp det åt honom. Mm. Liksom, oavsett vad det handlar om det är manlig ensamhetsepidemi, det är egentligen vi kvinnor som borde reda upp det också. Alltid när det så här, medan orimliga kvinnor förväntas reda ut sin skit själv eller på sin höjd med sina väninnor, men ska inte behöva liksom ta hand om det. Och det tycker jag liksom är ett stort liksom. Alltså förr vi har sett ett Skavlan-avsnitt där Julia Dovenius sitter och berättar att hon knullar snett i 10 år, och han sitter och liksom tålmodigt nickar och ser på henne med kärlek i blicken, så kommer jag liksom inte att kunna, det går inte liksom att bortse från den här liksom könsdynamiken i det här heller. Mm. Och sen så är det också det, orsak nummer 2, att sexmissbruk må vara ett missbruk, men till skillnad från många andra eller de flesta andra missbruk så har det ganska milda konsekvenser för den som missbrukar. Att jo, du kan ju dra på dig då vilken könssjukdom som helst och du kanske får ett lite svajigt rykte. Men liksom till skillnad från, alltså så här, super du så skrumpna levern, shoppar du så går du i konkurs. Alltså, de flesta andra missbruk har ganska sådär, alltså du får liksom ett naturligt straff. Men liksom det är ganska synd att, eller det är ganska svårt att tycka synd om någon vars rock bottom, som han berättar, var då en efterfest med 3 tjejer som ensam man.
Men alltså varför gå offentligt? Det, här
det kan jag berätta, och det kan jag besvara med min tredje orsak till varför jag har svårt att, vad heter det, svälja det här. Det är för att Julia och Kristoffer är skådespelare. Jag kan inte skaka av mig, speciellt inte när jag ser Skavlan, inte när jag lyssnar på deras bok, att de spelar rollen som älskande par, att de spelar rollen som ångerfylld make, att de spelar rollen som förbannad men storsint maka. Och de spelar inte speciellt bra heller. Och det, jag tror att jag skulle kunna förlåta otrohet, men jag tror att jag skulle haft svårare att leva med en skådespelare.
Okej, nu kommer Kia. New York, Bangkok, London, Dubai, Singapore eller Helsingfors. Överallt så slår Labubu-dockan igenom. Det här företaget bakom den här kinesiska dockan, så de tvingades stoppa försäljningen i England. För där började kunder slåss med knytnävarna av de här dockorna. Och i Holland så måste man kalla på säkerhetsvakter. För man skulle liksom hantera stormen av köpare som skulle in och köpa de här små trollen. Och det där, en ny omgång av dem lanserades i april. Och då kraschade sajten och appen under trycket. Och sen när handeln då rullade igen, så då var dockorna slut på nolltid. Nu måste ni fråga Janne, Ellen. Vet ni alls vad jag pratar om? Vet ni hur en labubu ser ut?
Faktiskt, ja.
Ni vet. Okej, okay. Det är säkert för det typ det som alla vill ha nu.
Det är det nya Pokémon, fast ja. I 3D-format ja. Istället för kort.
Har ni en? Har du en labubu, Janne?
Nu är jag ju en vuxen man.
Men alltså vuxna har de. Hur är det med dig, Ellen?
Nej, jag har visserligen en massa små skit och samlar på allting, men just dem har jag inte.
Jag är lite förvånad. Och så kan jag säga lite besviken på dig, Ellen.
Ja, alltså, jag skulle kunna ha en. Ingen skulle bli förvånad av det, tror jag.
Skulle du ta emot en om du skulle få en till gåva?
Jag skulle ta emot den och så skulle jag sälja den på direkt. De är ju värda typ så här 500 euro eller någonting.
Alltså, jag måste berätta att eftersom jag nu inte heller har en labubu, så bara min kompis hämtar en. Och här är en labubu.
Oj, herregud,
och nu visar jag den till Janne, och den är så söt. När jag såg den första gången, alltså det var för en halvtimme sen, så blev jag helt kär. Alltså jag har aldrig varit sån här, men jag vill ha den här labubun.
Och jag ser den igen.
Och jo, jag vet inte på den, så söt jag håller på det. Men jag slänger den nu till dig. Och det är min kompis är barn, så hon hade varit jättehjälp. Och jag skulle ge ta den. Bara nej, du får tillbaka den. Sure.
Okej, okay, det är lite men, som en, för de som inte kan se den här, det här är som en blek manchichi. Med liknande så här plasttassar och händer och ansikte. Och den här råkar vara ungefär 15 centimeter hög. Och har ett så här grinande, glatt, lite så här japanskt anime-ansikte.
De är kineser.
Varsågod. Nu har jag sett nog.
Ja, du har sett nog. De är så söta. Alltså på riktigt så tror jag att jag måste idag fara att köpa en labubu.
Är det alltså en labubu eller är det en lafufu?
Men nu måste jag avslöja att det här är lafufu.
Oh no!
Oh my god!
Fy fan vad den är ful.
Den här, tvi. Men alltså, på riktigt också kan jag säga, Janne, du som har sett den här, eller när jag förklarat det, den har ögonen stängda. Och det som är verkligen så här labubus kännetecken, att den har så här extremt stora ögon. Mm. Och det man alltså gör är att man, den har, kan ha absurda detaljer, det kan vara hornvingar, extra ögon, charmig, lite skrämmande, allting så här på samma gång. Och det där, på internet är man väldigt kluven, att ska man tycka om den här? Och jag kan säga att jag är inte kluven, jag älskar den redan nu, jag tänker aldrig ge tillbaka den.
Men det där var en fake alltså.
Men det här är nu en lafufu, men det där...
Typiskt Yle.
Jag kan säga...
Vi hade inte råd med en riktig.
Jag frågade också så här, min chef, kan jag få köpa en labubu? Bara, så jag måste stjäla en av ett barn som är en lafufu. Det är kul det där med att kineserna, alltså de är ju galna på lafufu. De vill köpa upp liksom lafufus varumärke för att de vill liksom sätta stopp på det här piratkopierande. Tänk att kineserna tycker att det är provocerande.
Med
piratkopier. I juni hade de beslagtagit över 70 000 förfalskade dockor och förstörde dem. Skulle kineserna veta? Skulle Xi Jinping veta att jag har en sån lafufu här i studion nu så... Vet man inte vad som händer.
Aha, men lafufu är ett samlande namn för alla de här kopiorna på de där då, som inte liksom ursprungliga labubun.
Men,
till exempel 7-Eleven har tydligen blivit stämda för att ha sålt sina fejkade.
Ja, det är spännande med den här fejken också. Men om vi nu faktiskt koncentrerar oss på labubu, men de ser liksom likadana ut, så det var nu därför jag visade den. Den skapade av Hongkongfödda Kassing Lung, men han växte upp i Holland. Och han var jätteintresserad av nordiska sagor med älvar. Som inspirerar honom när han ritar labubu. Så alltså den har liksom inte ens en kinesisk på det sättet koppling. Men den är kinesisk. So whatever.
Okej, så det börjar alltså som en tecknad serie va?
Ja, The Monsters. De här rättigheterna har han sen sålt till Popmart 2019. Och det är Popmart liksom som har gjort Labubu så stort som det är.
De har nog bra marketingtyper där verkligen.
No, alltså man säger att vinsten det första halvåret, alltså man kommer att räkna nu med att det kommer att stiga med 350%.
Mm.
Och liksom, alltså att Labubu-feben har tredubbla Popmarts vinster det senaste året. Och grundaren till den här Popmart då, som köpte upp alltså rättigheterna, Wang Ning, 38 år gammal, är Kinas tionde rikaste person med en förmögenhet på 22,7 miljarder dollar. Det här, ni vet ju att jag älskar att kolla på Forbes. Att vem är rikast idag? Men det är inte ännu heller den här killen, men han är nog där nära. Tänk, Kinas tionde rikaste. Mm. Jag det där läste att han hade sagt en intervju med kinesiska CCTV att han vill att Popmart först skulle bli Kinas Disney, men nu vill han att Popmart ska bli hela världens Popmart. Alltså vi skippar Disney. Vi tar över nu. Och det säger alltså jättemycket om hur Kina ser på sig själv idag. Man behöver inte kopiera väst, utan man gör sin egen grej. Men varför tror ni att man blir nu så galen i just Labubu? Alltså, kan ni förklara den här hysterin? Varför ska alla ha Labubu?
Jag tror att de har via TikTok kommit in i folks medvetande, barnens medvetande. Och jag menar, vi har sett flera sådana liksom obegripliga hype-grejer. Till exempel den här Prime-limsen, läsken som kom för ett par år sedan.
Ja. Jo, tack.
Och plötsligt kostar en flaska sockervatten 15 pund, eller 15 euro eller 15 dollar.
Jag betalar alltså 22 euro för en flaska.
22 euro för en flaska läsk. Och det är liksom, den har blåst över nu, ingen behöver Prime. Men det var ju några sådana YouTube-marketers som hade liksom pinpointat barn då. Liksom. Och så liksom, när du en gång får en sån snöboll i rullning så tror jag det är ganska lätt nu för tiden att liksom bara få den att explodera via alla influencers och det där diskjockeys för barn, vad ska man kalla dem? De här spelledarna och sådana som har sina YouTube-kanaler.
Ja. Alltså det som du säger, att det är helt korrekt, ja, att TikTok är förstås jättestor påverk.
Ja, men och sen är det väl alltid, alltså det är väl samma sak som varför jag ville ha en Tamagotchi när jag gick på fyran, för att alla andra hade. Alltså
alla andra hade.
Men det var ju något nytt. Den här dockan har ju ingenting nytt. Alltså det är basically en som sagt, Monchichi, alltså i ny version. Alltså det är bara en docka. Tamagotchi hade ju den här interaktiva elementet, men att du skulle liksom ta hand om den som ett riktigt digitalt djur och sånt där. Så det var ju lite spännande på det viset.
Jo, men alla barn har ju interaktiva digitala telefoner idag, så att jag menar då det kanske är det som känns lite nytt och roligt, en liten docka då plötsligt.
Ja, så är det meningen man ska leka med dem online också då, eller?
Nej, man ska väl hänga den på sin väska.
Det är en accessoar. Alltså jag vill så mycket ha en sån här.
De ska också göra en det här tv-serie tydligen av de här labubborna nu.
Förstås, är det på? Ja, usch.
Jag tycker och jag tror också att som med alla sådär, alltså på något sätt så är det ju också för att det står, alla kärnor står rätt, alltså också, det är ju också väldigt mycket, det är också mycket vuxna som vill ha de här labubborna, till exempel Kia då. men också för att vi lever ju en väldigt såhär gullifierad värld, alltså vi behöver ju bara se till oss själva. Det är ju för fan Mumin på allt man köper i Finland. Du kan köpa, alltså det är liksom det här, och Disney Adults är en stor jävla grej, och folk i min ålder liksom gifter sig och har Harry Potter-tema på bröllop. No judgment. Men liksom att det finns en sån här...
Jättebarnsligt.
Ja, nej, men alltså någon slags... Plus att det är också så här lågkonjunktur, så att det är ganska tacksamt med en innepryl som liksom visserligen är jävla dyr för vad du får, men det är liksom inte en Birkin bag för 22 000 euro.
Nej,
det där innegrejen just som det handlar om. Att, vet du, det blir en trend, så blir det, så liksom, så kommer det pågå en stund nu. Sen.
Men är det ens en så stor trend, eller är trenden av att prata och hata om Labubus större än trenden det, med Labubus?
Jag läser sådana här siffror till exempel. Att, att det har betalats alltså 170 000 för en Labubu på en auktion nu.
Ja, men det var ju en mänsklig storlek.
Ja, men det spelar någon roll. Det är vansinne ändå. Varför, du behöver inte gå till någonting annat än att liksom visa att du är... Vet du, att du hänger med i trenderna. Det handlar samma som att vet du hur den kläder du har eller vilka mosar du lyssnar på eller så här.
Jag tror så här.
Nu är det de här som råkar liksom på något sätt blivit tur.
TikTok är ju alltså en jättestor orsak till att Labubu är så här stort. Alltså det är miljontals visningar från unboxing-videor. Och jag tror att det här liksom det handlar om. Du har samlat utmaningar, du har livestreams, du sitter där och packar upp. Du får dem alltså så här blind boxes när du får dem. Och alltså hashtaggen Labubu har genererat över 43,5 miljarder visningar globalt. Det vill säga att Labubu har blivit en av de mest omnämnda dockorna på TikTok. Och det, alltså det här bidrar ju förstås.
Vilken är den andra mest omnämnda dockan på TikTok?
Ja, det vet jag inte. It's a Google away. Men alltså så här att jag menar
att
det driver ju efterfrågan och skapar en global samlarkultur. Jag menar TikTok har en otrolig makt och det att man har dem i de där blindboxes. Det gör att du vet aldrig liksom vilket djur får du och hur den färg har det och har jag den här dockan. Det gör det ännu värre. Vet du, på något sätt. Så jag tänker ändå liksom att sen kan vi också komma ihåg att varifrån kommer TikTok? Är det kinesiskt? Mm. I think so. Mm. Och de hade ju alltså inte till exempel bromsat upp. Jag läste någonstans, vad det i resumé hade de gjort någon sån här kolla på TikTok. Och de kunde helt konstatera att när det gällde Labubu så hade inte TikTok varit så jätte. De fick igenom liksom sina videon lättare än alla andra. Det är ju alltså marknadsföring från Kina. Det här TikTok och hela hur man gör det tror jag att det är en orsak till den här hysterin. Men den andra är förstås att Lisa Manobal från K-pop-bandet Blackpink. Hon heter kanske Manobal. Jag vet inte. Liza Manobal. Jag vet inte hur man uttalar det här namnet. Men hon fotograferar sig med en sån här liten Labubu på sin lyxväska. Och efter det, för de är ju så stora de här kärnorna, så då börjar alla ville ha dem. Så att hon hade en jättestor del i det. Jag undrar så här, hon är maskopi liksom med Popmart.
Såklart.
Och Rihanna och Kim Kardashian har haft dem. Alltså jag fick just höra att Tone Schunnesson älskar dem. Hon har också massa såna. Jag tänker så här, att och jag blev direkt så här, om Tone Schunnesson har såna kan jag också ha såna. Så tänker jag gå och köpa.
Fast ja. Jag kanske, alltså jag bor ju visserligen i slutet av världen. Men jag såg, alltså jag har bara sett en Labubu in the wild en gång. Och då tycker jag att jag har hört så jävla mycket om det de här senaste veckorna.
Hade inte de på Halpahalle i Jakobstad där?
Nej, men också liksom annars sådär. Liksom, men jag såg förra veckan så var jag på Island. Och så var vi och kollade på någon geisha sådär som man är på Island.
Yeah.
Och då var det en person som hade en Labubu. Och då hade han lagt sin lilla Labubu i en liten sån där regntät väska typ för att, men den hängde fortfarande på hans väska, men det var liksom Labubun hade liksom regnkläder så att den skulle klara sig.
Det här är det finaste jag har hört. No, men vad gulle, man måste sätta den så att den inte skulle bli våt.
Ja, men det är också den enda gången jag har sett, alltså jag, det är därför jag liksom sådär, jag kan ju inte argumentera mot siffrorna här och sådär, men jag, alltså igår också så frågade jag min brorson som är 9 år och borde vara direkt sådär att ja, att ha den här Labubun, han bara nej, det är töntigt.
Va?
Så jag sådär, är det faktiskt en trend eller är det bara att folk hypar upp varandra till att tro att det är en trend?
För vissa är det väl säkert. Och för vissa är det då.
För mig är det en trend.
Det måste finnas en motkultur också.
Ja, och du kan vara motkulturen, Ellen.
Då är jag det.
Sitter där uppe i Jakobstad och påstår att det inte är modernt.
Men jag menar, tänk nu på den här idioten som köpte för 170 000 en sån här life-size jäkla docka liksom i ull och plast.
Det var jag.
Och du liksom så, åh, vet du, jag har den största, jag är bäst. Och sen, vet du, om ett halvt år så kommer den inte vara någonting utan bara ligga liksom i en källare. Mm,
så är det. Mm. Nå, men min favoritteori, den presenterar jag nu och sen är jag färdig. Det är alltså att dockan ger ny energi åt Kinas mjuka makt. För den här makten har fått sig en törn, speciellt under pandemin. Men det har ju varit spända relationer med väst. Och det där, några av världens mest auktoritära ledare samlades i Tianjin i Kina förra veckan. Det blev jättesnabbt tydligt att det här är Xi Jinpings show. En alternativ världsordning håller på att växa fram. Kina i centrum och en rad diktaturer i rollen som flankskydd mot USA och väst. Jo, Putin var där. Jo, Kim Jong-un var där och där var en massa andra.
Och Modi.
Och Modi var där och de skakade hand och de vinkade och de höll igång och hade
säkert. Och pratade om hur de ska leva till 150 genom att få nya organ hela tiden.
Så är det. Det är momentum för att rubba maktbalansen i världen.
En av de verkligen liksom talande detaljerna i det där mötet var väl att Xi Jinping hade inte en sån västerländsk kostym på sig, vilket han brukar ha när han visar sig i sån internationella sammanhang, utan en sån här traditionell, liksom, lite sån maoistisk uniform liknande grej. Mm.
Ja, alltså alla de där bilderna därifrån var ju, alltså det kändes ju verkligen som att se bilder från en så här dystopi med de här marscherande, eller jag vet, det är någonting...
Nej, det var jätteobehagligt.
Så hade Trump skrikande där, jag vill vara med, jag vill vara med. Jag vill vara med.
Vi har ju länge levt alltså med den här bilden, va? Att USA producerar kultur, världen konsumerar kultur som USA producerar, och Kina, de är i bakgrunden.
Med Kina bygger de där sakerna.
De masskonsumerar ju också det som väst gör. Och just nu så ritas kartan om att en kinesisk offensiv tar plats på så här västerländska marknader. Inte bara med elbilar och TikTok och Temu och Shein, utan nu också med filmer, spel, nya kulturella fenomen. Och samtidigt som de gör det här så tappar USA mark. Kinas inflytande växer, och på jätte, tycker jag, och nog oväntade sätt, att nu var det den här labubo.
Ja, mycket har ju att göra med att Trump har skjutit ner hela USA och liksom fortsätter att ödelägga allting som det där som vi har byggt upp här i 80 år.
USAs anseende dalar. Jag menar, i Europa är vi ju liksom, alltså vi har ju länge varit bundna till amerikanska värderingar och allianser, och i och med att Trump återvände, hela återkom som president, så ja, kanske man mera är sådär wow.
Men det var ju nog på väg dit, alltså Kina är ju en fruktansvärd styrelseform som de har där, alltså det kanske man inte ska glömma bort någonsin när man talar om alla high-tech-tåg och det där annat sånt här som de teknologiskt och annat sånt här kan frambringa. Och de har också möjlighet att manipulera marknaden på ett helt annat sätt än man kan i friska vanliga marknadssamhällen. Jag har inte själv besökt Kina, men alla mina vänner som har varit där är nog att så där ser framtiden ut.
Under kalla kriget så var kultur ett vapen i striden mellan, då kanske man kan säga, kapitalism och kommunism. Numera så är dragkampen mellan konsumtionskultur och konsumtionskultur. Och Kina har ju skaffat sig både pengarna och tekniken, som jag sa med TikTok här, att liksom algoritmerna, de styr algoritmerna och la bubo för fri passage, medan man stoppar liksom de andra. Men om jag säger, Janne och Ellen, om jag, liksom kalla kriget, vad ser ni framför er? Vad vill säga kalla kriget?
Jag tänker bara på John Blund, alltså Nokomatti, bara för att vi är in på labubo och dockor och från öst.
En lekpark i Vasa 1986 som ett gäng stadens arbetare kommer och täcker över med sandlådan med en sån stor presenning och det där, tittar på oss och säger att ni ska gå bort härifrån, och sen kör de iväg. Och först några dagar senare så blev det officiellt att Tjernobyl har pama.
Jag ser spioner i skuggorna och hemliga möten i Berlin, och jag ser dubbelagenter som smyger mellan öst och väst. Vi lever liksom i en värld där varje viskning kunde förändra maktbalansen. Men idag då, om vi tar kalla kriget anno 2025, så då ser jag liksom undermåliga varor som går sönder, men du kan beställa mer av dem genom någon app på nätet, samtidigt som du filmar dig själv där du så här, gång på gång får samma färgstrål som du redan hade. Det är liksom dagens kalla krig. Så det har varit liksom sexmissbruk, det har varit labubo, och Kina håller på att ta tillbaka makten, eller Kina tar över nu. Då tycker jag att vi landar i offentligt, och när privat blir offentligt.
Om vi börjar till exempel i Kina den här gången, så är det här, där kan man säga, där lever ju människor faktiskt ett ganska åtskilt liv vad gäller sin personliga eller privata och sin offentliga persona. Det var så det brukar vara i diktaturer, att det där, man kan inte riktigt visa vad man tycker och vem man är, annat än runt köksbordet som det pratas. Och som är lite antydde här i början, alltså, så är det där, så tänkte jag prata om hur vi har hamnat, i, åtminstone här i det fria väst som vi kallar det fortfarande, i den här sociala smeten av en slags klibbig quasi-intimitet och pseudo-äkthet som ska vara vårt autentiska och äkta jag. Det här gör jag via en bok av den brittiska kulturhistorikern och journalisten Tiffany Jenkins. Boken heter Strangers and Intimates och kom ut tidigare i år. Jag ska som vanligt ta ett historiskt perspektiv på den här frågan, och det gör också Tiffany Jenkins. Hon blev alltså intresserad av det här med intimt och offentligt när hon ramlade över en gammal handbok i etikett och gott uppförande och beteende från 1631. Den här boken heter The English Gentleman, skriven av poeten Richard Braithwaite. Braithwaite skriver så här, han sa att det privata, eller att vara ensam, att vara osedd av andra, var ett rent av farligt tillstånd. Så här säger han, tänk då på hur Guds ögon ändå vilar på dig. Tro aldrig att hemmets väggar skyddar dig, eller att nattens mörker skyler dig. gör ingenting privat som du inte skulle göra offentligt. Och det här är ju ganska extremt syn på saker. Alltså det krävs kanske någon slags uppfattning om Gud för det här. Och liksom vissa frikyrkliga grupper fortfarande idag inte får ha gardiner i fönstren. Jag menar, man ska tillåta insyn för att bevisa att man inte har något att dölja. Man gör inget fel. Så föreställer sig också Brathwaite då på 1600-talet att djävulen snabbt uppsöker den som är ensam och oskyddad. Så, och det här med att liksom ha någon privatsfär överhuvudtaget var ju inte helt, helt givet, åtminstone inte i alla samhällsklasser. Men fattiga familjer hade ju väldigt svårt att ha något privatliv överhuvudtaget. Man bodde hela stora familjer bland flera generationer på den här tiden. I ett och samma rum, så någon avskild privatsfär liksom existerar helt enkelt. Man kunde kanske inte ens tänka sig det riktigt. Kanske annat än att man går ut i skogen på tuppen eller något sånt här. Eller för att
det är inte ens jättelänge sedan som man har liksom gemensamma tuppar.
Jag gick vad heter det, dagis på Pörte. Vi gick alla på tuppen. Det var så tre hål bredvid varann.
Ja, men precis. Alltså,
utan någon
Nej, man gick alltid tillsammans. Alltså var inte fick man nu vara ensam inte.
Nej,
när man inte som man skulle gå och skita.
Nej, men då förstår du vad jag talar om här.
Jag förstår exakt. Jag är uppvuxen.
Jenkins argumenterar att någon slags uppfattning om privatsfär uppstod först igen efter upplysningen på 1700-talet. Och vad som ledde till det är ganska intressant. Det var efter de stora religionskrigen i Europa när man tänkte okej, nu är vi färdiga med att mörda varandra. Va? Och begreppet tolerans lanserades då mellan olika religioner. Jenkins kallade den revolutionära idén att olika religiösa övertygelser kunde existera parallellt i samhället. Vilket skapade ett behov av nya privata utrymmen där man kunde utöva sin tro utan andras övervakning eller förföljelse.
Alltså borde det där Bibi Netanyahu läsa den här boken? Många böcker han borde läsa.
Coexist. Tidigare så hade det ju mer varit så att om man tillhörde olika religioner så måste man liksom slåss och förslava varandra. Mm. Och det att man tillhörde en annan religion var ju en sån politisk idé. Vilket då innebar att man kunde lagligt förslava någon. Men det att olika religioner nu då efter upplysningen var tillåtna att samexistera innebar ändå inte att de skulle synas. Och det här skapade förutsättningar för just de här privata rummen där man kunde praktisera sin religion på sitt eget sätt. Och detta i sin tur för med sig idén om det sekulära offentliga rummet som är ganska unikt för kristendomen. Anyway, fortsätta historiegången så kommer vi kanske någonstans ännu. Så under industrialiseringen och urbaniseringen på 1800-talet så skedde för människor en markant ökning i antalet främlingar, alltså okända människor som man råkade på och träffades. Och så skriver Jenkins, för första gången insåg man att möten med främlingar krävde ett särskilt sätt att vara. Man kunde inte bara vara sig själv liksom, autentiskt fullt ut, utan man måste liksom sätta på sig någon slags roll eller något sånt här för att inte vi skulle ryka ihop med varandra.
Yeah.
Tidningar på den tiden började instruera och debattera om de här nya formerna av artighet och gott beteende i offentligheten. Hur man skulle föra sig, hur denna kläder som var passande att visa upp sig i och sånt här. Allt sånt här som mode och sånt här uppstod där.
Ja.
Och det handlar alltså om att bygga upp en offentlig persona för sig själv. Och att lära sig spela sin roll, sin särskilda roll i den här samhällsteatern. Så nu hade man alltså både ett offentligt ansikte då, som skulle vara anständigt och belevat. Men samtidigt avmätt och begränsat och liksom hålla sig liksom i skinne helt enkelt. Medan man då privat kunde tillåta sig mycket mer. Att umgås med sitt innersta, ärligaste och kanske smutsigaste. Men varför skulle det här inre vara mer än själv än det här offentliga jaget? Och det här som det där kan man uppnå en balans mellan det här och på något sätt se att bägge de här har en funktion och ett värde och att det kanske till och med är bättre om man att du spelar mer lite en roll i offentligheten än bara liksom är sig själv hela tiden, vet du, på det sättet.
Men man kan, ja, det ju, inte vara, man kan ju inte väl vara sig, alltså man kan väl inte vara sig själv i offentligheten, då ska ingen tycka om en.
Jag tycker att människor är ganska mycket, alltså, så här skriver Jenkins, separationen mellan de två sfärerna är idag så gott som helt upplösta. Intimitet, forcerad autenticitet och människors innersta genomsyrar nu det offentliga. Man fotograferar och filmar sig själv obehindrat. Man viker ut sitt liv, sitt hem och till och med sina barn för totala främlingar. Samtidigt behandlar vi främlingar som vi tidigare behandlat bara våra närstående. Vi på något sätt antar att de ska förstå vad vi säger och liksom förstå oss, hur vi pratar och hur vi tänker. Så här. I offentligheten klär vi oss basically underkläder, t-shirts, vet du, mjukiskläder och sånt där som tidigare vet jag, men liksom, som egentligen är kanske hemmakläder. Och det där, och vi gör människor, stackars människor där offentligheten, till en ofrivillig publik för vår smak och rätt att vara oss själva. Vi har ledare, politiska ledare som vill bli kallade för Alex och Eva och Petteri.
Ja, eller Sanna Marins kläder har vi ju tyckt om att prata jättemycket om. Var man inte jättechockad att hon kommer att leda jacka till något möte, NATO-möte i Stockholm?
Vad tycker ni om den här grundläggande frågan? Borde vi vara mer avhållna och inte visa så mycket av vårt innersta och det vi tror att är vår autentiska jag i offentligheten?
Alltså det är ju, då får vi ju ta för givet att man vet vem man är. Det är klart att man är olika personer beroende på vad man gör. Alltså, men det behöver ju inte vara att det ena eller det andra ska vara mer eller mindre autentiskt, tänker jag.
Nej, det skulle vara fint om bägge är på något sätt något som man kan uppleva som delar av sig själv. Men om vi återgår till den här Kristoffer och Julia. Och just den här, varför de väljer att gå offentligt med det här. Det här är ju faktiskt när sån här liksom snedsteg och sånt är ju sånt som traditionellt tänker jag mig åtminstone kanske skulle hålla inom hemmets väggar och inte börja fläka ut liksom i offentligheten.
Men alltså, efter att Christopher Walter och hans fru Julia Duvenius hade berättat om sin, alltså det där, att han hade haft sina 90 tillfällen av snedknullande, så hörde jag på den här veckans måndag, så i P1 Sveriges Radio, så hade de då intervjuat dem med SVTs producenten eller så här, med någon chef där och var så här, alltså det var nu någon som tyckte att så här kan man inte göra, det här är inte SVT värdigt, alltså varför har ni så här ett innehåll på jättebra sändning till torsdag kväll liksom. De har ju jag vet inte, är det en miljon människor att titta på där Skavlan eller typ någonting sånt här, och de har också tydligen haft en sån här maratonlång förlossning på SVT liksom, och då ifrågasatt en kolumnist från, jag tror det var från Svenska Dagbladet eller vad det nu var, alltså att, vad är det här? Det här är inte underhållning. Och då sa den där chefen att visste det, att det är sån här underhållning vår publik vill ha idag. Mm-hmm. Och jag kan säga så mycket att jag satt ju nog och tittade på hela Skavlan, fast jag tyckte att det var ganska obehagligt stundvis, för det där ämnet var så äckligt. Men nu är det ju så att vi har mera och mera knuffat det privata in i det offentliga. Och det säger jag, och det här nu låter som en gammal rostig maskin, men liksom det är för, på grund av sociala medier, det är på grund av internet, det är på grund av hurdant liv vi har, liksom lever idag. Och Ellen, när det gäller dig liksom, så jag följer ju dig på Instagram, och nu senast när du har varit då på Färöarna och på Island, så kan jag ju berätta att jag vet att du blev med ditt bagage. Och du var jättesur i början. Jag faktiskt tyckte så synd om din man Per som ville gå på fotboll. Du bara surade sig med någon jävla väska. Så här håller jag på, och jag tittar varje dag på ditt Instagram så att jag vet vad du håller på med. För jag träffar inte dig så ofta. Och så saknar jag dig hela tiden. Och, det här, och jag förstår ju att det här är den här offentliga Ellen. För sen ibland när jag pratar med dig så på riktigt ringer till dig. Så då kan du vara så här, ja, jag är nu lite trött och sur. Och bla, bla, bla. Att det visar du ändå kanske inte så mycket. Fast nu sa jag just att du var ganska sur. Du var ganska offentlig med ditt privatliv. Är du det?
Eller spelar du en roll av intimitet och närhet i det offentliga?
Jag spelar inte en roll, men jag har en väldigt tydlig gräns med vad jag delar och inte delar. Jag tror att folk ofta har uppfattningen om att de känner mig mycket bättre än vad de gör.
Ja.
Men jag tror att sist och slutligen är det ganska få. Dessutom är det ju inte heller att jag... Alltså att jag skriver på Instagram att jag har mitt bagage var förlorat eller whatever, så det har... Alltså det går liksom inte under huden på mig alls egentligen, för att jag har, alltså dels har jag som bloggat sedan jag var 13, så att jag har också lärt mig ganska mycket vad jag är bekväm med och vad jag inte är bekväm med. Sen så tror jag, så glömmer också folk ganska ofta att även folk som jag känner personligen, men som kanske jag då inte träffar speciellt ofta eller så, att jag vet ju ingenting om vad de håller på med bara för att de har sett mina stories, och det blir en ganska, där är en ganska ojämn vikt där, så ja. Att man ska vara ganska försiktig med att tro att man känner någon oavsett om man faktiskt känner dem eller inte, beroende på eller liksom bara baserat på vad de sätter upp på sociala medier. Men jo, nu delar jag kanske mer men vad ganska många andra gör, men det är bara liksom, jag tror att jag är bara ganska expressiv som människa. Jag har liksom inte, jag tycker bara om att det finns ett forum att bara så här dela så här snabba tankar. Jag skulle säga att jag är ganska sådär, har ganska tydliga gränser för vad jag delar och vad jag inte delar. Och sen kanske de gränserna inte är de samma som andras. Mm. Men alltså jag delar sist och slutligen väldigt lite med mitt, om mitt känsloliv på som jag tycker. Eller liksom, när jag väl delar det så då är det redan på en sån nivå så att jag har bearbetat det på något sätt i så fall.
Ja. Men det är ju spännande med dig, för jag tänker att du måste väl också upprätthålla någon form av sån här. Alltså jag skulle bli jättesur om du mitt att skulle sluta göra dina stories. För att jag följer liksom ändå riktiga Ellen eller inte, så tycker jag om att ha dig där. Jag tänker att så tycker jag väl många andra som följer dig.
Ja, alltså följer de för att de hatar mig. Hatar och vill. Dig. Alltså det är ju väldigt vanligt att man,
men jag tänker så här,
att man följer någon för att man irriterar sig på någon lika mycket som man tycker om.
Det här med att man säger då att det privata har glidit mer och mer in mot offentligheten, så i kulturen blir det ju en form av en jag-fixering. Alltså att allting handlar om, så här, om mig, eller det är så autofiktivt. Teaterpjäserna ska vara självbiografiska. Liksom, att det finns en sån här jakt på äkthet. Och det där, nu tar jag mitt favoritämne, nämligen gangsterrap. Så det här talar man jättemycket om uppmärksamhetsekonomi. Och jag tycker kanske att Voltaire och Duvenius använder sig av sån här uppmärksamhetsekonomi. Kanske de inte behöver det pengamässigt, men de behöver det kanske, alltså de vill ha uppmärksamhet.
Men det här, den här sidan av de här skådespelarna, men du sa det bra, Ellen, att de flägar det här ut i offentligheten därför för att de är skådespelare. Men det här är ju inte en del av deras konst på något sätt, va? Eller är det? Jag tänker att den här slags extrovertism som det där, som jag tycker att något speciellt sociala medier har fört med sig, men som också fanns förstås före det, till en viss grad åtminstone, så på något sätt ska vara förbehållen konstnärer. Och liksom människor som, vet du, har någonting, något liksom intressant själsliv helt enkelt. Mm. man kan ju inte hindra någon från poster liksom. Men det där, men på något sätt känns det som att när det nu handlar om de här konstnärerna i det här fallet, så är deras konst är på något sätt, jag vet, skådespeleri är kanske inte riktigt jämförbart med bildkonst eller litteratur heller på det viset. Men
nej, men jag förstår vad du menar. Intresserade
liksom, ja.
Jag tror att jag håller med. Alltså jag tänker, det är ju inte heller någonting nytt att man dels är nyfiken på andra människor, eller också att liksom offentliga personer, att man speciellt är nyfiken kanske på offentliga personer för att det finns så mycket mytbildningar kring allt möjligt. Alltså jag menar, kunde man köpa en plats för att sitta och se när kungligheter åt sin middag liksom, på så här behörigt avstånd förstås. Så det är ju liksom, det är inte heller någonting sådär. Jag tänker att den där nyfikenheten kring andra människors liv, det är väl något allmänt mänskligt som alltid har funnits i alla tider. Men sen att vi idag har liksom fler och större forum för att liksom utforska den nyfikenheten, det är väl kanske både bra och dåligt då. Men just det där med att fläka ut eller grejer och sådär, alltså jag förstår verkligen, så det finns ju verkligen, integritet har ju någonting, men jag tänker att det också finns det finns ju också en kraft att hämta ur, alltså det finns säkert någon som blir hjälpt av att Julia och Kristoffer sitter och pratar om det, hur de har liksom tacklat hans sexmissbruk i deras äktenskap. Det finns säkert de som blir hjälpta av det. Men jag tänker att
alla andra vi ska lida passivt av det.
Ja, nej men alltså, nej men det finns ju någonting liksom, det finns ju någonting, alltså det finns någonting i att kunna spegla sig i någon annans vardag som är ganska liksom, som jag inte heller tycker att vi ska, vem är det som tjänar på att vi inte kan göra det om vi inte gör det.
Men finns det riktiga vardagsinfluencers då eller? Det är väl lika omöjligt som att ha en oskriptad reality show.
Jo, alltså det är ju därför det kommer nya influencers varje vecka, för att så fort man når upp till en viss nivå då så liksom blir man ju korrupt.
Men alltså jag intervjuade en paparazzi-fotograf för, alltså var 5 år sedan på Ibiza. Och det där, då var han så här, det finns inte så jättemycket jobb kvar med det. För när alla sätter, alla kändisar sätter ju själv den ut sin. Att han följer efter Paris Hilton där på Ibiza jättelänge. Men hon satt sen så mycket bilder av sig själv att det var liksom ingen idé. Att det man vill ha ju är när hon liksom så här hånglar med någon som hon inte borde hångla med.
Eller sitter och kissar i en buske.
Ja, det är kul. Ja, det vill man se. Och det där,
vill
jag, jag saknar de här bilderna. Så jag blev ju jätteglad den här sommaren när den där Coldplay-konserten. Kommer den där, kommer ni ha den där CEO som hånglade upp med någon sin kollega? Och liksom, och det här var ju verkligen så här otrohet, så här, alltså alla pratar om det här. Och då tänkte jag bara så här, nice. Så jag tror att jag vill ha det där privata i offentligheten.
Det är avslöjande.
Mm, jag tycker att det är spännande. Det pirrar lite till i magen när jag ser något. Oj, det där borde man inte ha fått se. Sen tycker jag att det där Voltaire och Duvenius gick för långt. Så här mycket vill jag inte veta. Men jag vill veta
ungefär. Det finns ju, alltså det är ju, man vill ju ha det där pirret, men det, för att det där pirret ska uppstå så kräver det ju också att det är ett slags brott mot någon slags norm. Alltså behöver vi någon slags privatsfär ändå.
Eller att det är en ska intressant person.
Ja, för annars är det ju liksom inte.
Annars alltså det är
på samma
spännande
sätt som att man är ju mer naken om man är naken men har strumpor på sig än om man är helt naken.
Ja, ta aldrig bort underbyxorna. Det är mitt råd.
Exakt.
Det kan vara mitt råd också till Kristoffer Volter. Ta inte bort dina underbyxor, hör du. Håll fingrarna på täcke bara. Nu säger jag tack för den här gången. Janne Strang, jag vet inte om vi nu landar i någonting. Men att
jag tycker det var alldeles bra. Jag ville bara
jag tycker att det var intressant.
Jag ska berätta den här historien. Det har inte alltid varit på det här viset som vi har. Det har inte alltid varit lika självklart att man berättar eller visar upp det man visar av sig själv. Men det är kanske bra att komma ihåg ibland. Jag tänker speciellt på sådana här influencers. Jag menar, varför är vi intresserade av offentliga personer, för de kanske har gjort någonting, vet du, vi vet att vi talar om konstnärer, vi talar om några andra människor som kanske har gjort någonting som vi är intresserade av, hur de tänker eller något sånt här. Men med den här liksom, speciellt med social media, så har det ju liksom svängt om att man tänker sig att genom att visa upp de här liksom dolda sidorna av en själv så blir man en intressant person, och det kanske inte riktigt stämmer nödvändigtvis, inte på ett sånt här genuint sätt åtminstone.
Jag säger i varje fall tack till dig, Janne Strang.
Jag säger tack till Ellen.
Jag säger också tack till Ellen Strömberg.
Säger jag tack till dig, Kia.
Vad heter efternamn?
Svetichen.
Du kunde uttala det rätt. Det här är Sällskapet. Vi säger hej då.
Hej.
Vi hörs.